Anka hörde vi här. Klockan är alldeles strax 26 minuter före 11. Mikael Böök har skrivit en bok om konspirationsteorier precis 10 år efter 9/11. Officiellt det två tornens sammanstörtande och över 3000 döda efter terroristattack. Enligt Böök är den officiella förklaringen av 9/11 bara en av konspirationsteorierna som han tidigare varit misstänksam emot. Nilla Hansson träffade Mikael Böök i torgmötet ställt på Salutorget i Åbo.
Ja, det är riktigt som du säger att jag var misstänksam från början, men att å andra sidan var jag där ett gott tag tidigare. Och annars hade jag ju inte heller varit så misstänksam då. Det är nog kanske då för att om man sysslar länge med att försöka bilda sig en uppfattning om politiken och särskilt den internationella politiken, så blir man allt mer misstänksam mot det som berättas, liksom den här i första hand. Det är helt enkelt så att stormakterna i synnerhet, men också de mindre makterna som ju då lever i de större makternas skugga, så de driver hänsynslöst sina egna intressen och gör sig ofta skyldiga till propaganda och lögner av ett mindre trevligt slag. Och hela underrättelseväsendet, så det är delvis uppbyggt för att skydda statens säkerhet och samla information som är förstås livsviktig för regeringarna. Men de gör sig också skyldiga till sådana aktioner under falsk flagg. Alltså det är något som är ganska vanligt. Att man gör någonting för att kunna sen då bygga upp en propagandaaktion på något sådant. Det är 9/11 bara ett exempel. Det finns många tidigare och senare exempel.
Du hittar många konkreta saker som helt enkelt inte kunde stämma och som inte stämde. Kan du kort berätta om vilka de sakerna var?
Jag måste där börja med att säga att jag själv inte har hittat, tycker jag, just någonting. Att jag är utbildad i filosofi och historia. Jag har inte forskat i det här på det sättet. Utan jag
du har läst allt du har fått.
Ja, jag har studerat så att säga litteraturen kring det här. Och det räckte faktiskt ända till år 2004 alltså. Och i augusti 2004 så kom den officiella rapporten om 9/11 ut. Det tog alltså 3 år för regeringen att få till stånd en rapport om 9/11. Och vilket var i och för sig oerhört, för det borde ju genast ha satts igång och just tidigare. Men det skedde under påtryckning. Regeringen ville först inte oss finansiera en sån rapport. Men alltså presidentens och kongressens rapport egentligen i USA, så den kom 2004. Och ungefär samtidigt så kom det en bok av David Ray Griffin, som är en professor i religionsfilosofi och teologi från Kalifornien. Han är mycket etablerad och högt uppskattad teoretiker och forskare som har gett ut mängder av akademiska böcker. Så att hans bok väckte stor uppmärksamhet där han då menar att 9/11 var ett slags nytt Pearl Harbor som USA drogs in på allvar i andra världskriget. Efter det då, han kritiserade då den officiella historien och kort efter gav han ut en ny bok, ännu mer omfattande, som var en nedgörande kritik av den här officiella rapporten. Så det var egentligen då mitt intresse på allvar väcktes för det här. Före det såg jag inte liksom själv några möjligheter att nu forska så mycket i det, utan mer var jag orolig då för vad följdverkningarna skulle bli för till exempel ATTAC, som är en globaliseringskritisk rörelse och som har kritiserat finansbubblan och spekulationen kring valutaväxling och sånt här, och som hade ett stort uppsving kring just år 2000. 2001 var det första världens sociala forum till exempel. Jag var orolig för att 9/11 skulle bli ett enormt bakslag, vilket det blev också för alla de här rörelserna, för att då fick dem som vi i den här globaliseringskritiska rörelsen arbeta mot, så de fick en massa förevändningar för att skärpa kontrollen och starta det här kriget mot terrorism.
Och de här terroristerna som utpekades då, så de faktiskt kom fram som fortfarande levande människor. Det var till exempel sådana saker handlade om, att det var helt enkelt orimliga saker och hur den här, hur de här byggnaderna rasar ihop, och till exempel VT World Trade Center 7, byggnad 7, som ingen egentligen har talat om, som också kollapsar så här. Så det var många saker som det nu har talats om så här länge efteråt, ja, egentligen först. Och aldrig, ja, då just uppmärksammades.
Nej, riktigt. Men de började uppmärksammas, min son, och det har den här nämnda David Gray Griffin egentligen bara en sån här, en framstående forskare som har liksom sammanfattat en massa olika information om luckor i den här officiella versionen. Det här som du nämnde, den här BTC 7, så det har varit en sån här central punkt, därför att vi vet ju att vi har sett upprepat på tv eller video genom internet och så vidare hundratals gånger hur de här två kapade flygplanen flyger in i tvillingtornen. Men det här tredje tornet som rasar sen 7 timmar senare, så det hade, som du säger, talats väldigt mycket mindre om, och det är många som inte ännu heller har fått nys om det. Det finns faktiskt i USA en aktion som kallas Building What? Vilken jävla byggnad? Just då, för att det har gått 10 år sedan 9/11. Och den har faktiskt också en utlöpare. När vi sitter här i tältet så måste jag säga det, att den ska nu på lördagen så ska det vara Occupy Building 7. Och då ska det bli en stor demonstration. Där var den har stått, den här Building 7. Den är ju nu uppförd på nytt. Därför står det ett nytt torn. Det var en jätteskyskrapa med 47 våningar och stor som en fotbollsplan, alltså ytan. Så rasade ihop som en säck.
Och som utrymdes just innan?
Den utrymdes, ja.
Och hur kunde man veta det? Hur kunde borgmästare Giuliani veta?
Precis, det, men å andra sidan, där, det ingick ju det här komplexet där tvillingtornen hade rasat. Mm. Så det är kanske inte så underligt att man utrymde de byggnader som fanns i det här.
Precis i närheten.
Ja. Mm. Det är kanske ingenting att spekulera så hemskt mycket över det. Men annars så är frågan rätt ställd. Att hur kunde man veta att det skulle rasa? För det finns många tecken som tyder på att man hade för kunskap om det. Och det borde man inte ha haft. För det har aldrig hänt att skyskrapor har rasat på grund av bränder. Aldrig någonstans. Därför det har uppstått en stor kontrovers mellan specialister på byggnadsteknik, arkitekter, brandmän och så vidare, som strider om denna byggnadsras och tvillingtornens ras också. Och den har vid det här laget blivit en vetenskaplig debatt, alltså man har, det är olika forskare som vilkas ord står mot varandra. Jag läste just här, jag följer med nämligen dagligen nyheter om den här saken, att en dansk professor som heter Niels Harrit och som var professor i kemi i Köpenhamn i 35 års tid, så han har deltagit i forskningar kring i det här dammet som spred sig efter de här raserna. Och de forskare, den grupp som han har deltagit i, som menar sig ha funnit spår av nanotermit, som är ett sånt här mycket avancerat sprängmedel som bara ungefär militären hittills har använt. Åt termit, ett gammalt sprängmedel, men det skulle ha kunnat vara en möjlig förklaring. För det, man har där använt någon mycket sofistikerad sprängteknik som vi har svårt att veta vad det är. Hur man har kunnat rasera de här byggnaderna så som de raserades. Lägg märke till då att byggnad 7 inte träffades av någon flygplan. Mm. Alltså historien om de här tvillingtornen är ju den att de rasar på grund av de skador och bränder som uppstod när de här kapade flygplanen kraschade i dem. Men byggnad 7 är då ett fall för sig.
Du har tagit upp sådana ganska kontroversiella grejer, eller det är inte egentligen ens kontroversiella grejer utan helt sådana faktum som det inte pratats så mycket om i pressen, åtminstone i Finland. Vad har du fått för mottagande nu och reaktioner på din bok?
Jag har fått goda reaktioner av några av mina läsare, de som jag då har stött på. Några av dem har sagt att de är konfunderade, av en del har jag fått beröm och så vidare, men en boks mottagande, med det menar man ju vanligen då mottagande i offentligheten. Och tills vidare har det inte stått några recensioner i några tidningar. Det var den har tagits upp i en par kolumner.
Är det förbrännbart det här?
Ja, det är förbrännbart. Alltså för journalistkåren är det här tydligen för brännbart. Att det finns då några undantag. Du kanske la märke till att Hufvudstadsbladets redaktör Janne Strang hade en utmärkt artikel om byggnadsjour. Det kom faktiskt ut ungefär samma dag som min bok landade på Hufvudstadsbladets recensenters skrivbord. Men jag jobbar ju fram min bok i somras just för att ge ett bidrag till debatten när det har gått 10 år efter 2001 då. Så att jag är på det sättet besviken eller upplever det som en antiklimax på mitt arbete att den inte har uppmärksammats hittills. Det kommer att komma förstås i kulturtidskrifterna och recensioner. Mitt syfte med den här boken är inte att leda i bevis någon av de teorier det finns om 9-11. Den breda och brokiga rörelse som finns kring det här för att kritisera den officiella versionen. En stor del av den kräver att det ska göras en ny oberoende och helst internationell utredning. Det kommer att vara väldigt svårt att åstadkomma eftersom det rör sig om en kategori av brott som man kanske skulle kalla då för statliga brott mot demokratin. Sådana rättegångar brukar inte hållas liksom, om det inte på ruinerna av någon regering som efter andra världskriget. Då.
Ja, Mika Böck, kommer vi någonsin att få något riktigt svar på vad som egentligen hände under 9-11? Eller blir det bara ytterligare konspirationsteorier?
Jag tackar väldigt för den här frågan, för den är ju då en, där borde jag kunna säga att vad jag har kommit fram till i det här sanningssökande som var en del av underrubriken i min bok att det där kommer vi att få veta liksom sanningen, men då till det måste jag nog svara att här handlar det ju om en världshistorisk händelse och jag tror inte att vi får liksom hela sanningen om världshistoriska händelser, det är allt för komplicerade, men å andra sidan så är jag en anhängare av den filosofi som bland annat den italienska 1600-talsfilosofen Giambattista Vico också var anhängare av att det som människorna själva har gjort, det som alltså är faktum i den meningen att det är det gjorda. Så det kan vi veta ganska mycket om. Vi kan få oss fram alltså sanning om sådana saker i en viss mening av ordet. Och därför så kommer nog den här historien att omtolkas och vi kommer antagligen att komma närmare olika, också kanske en mera sanningsenlig bild av skeende. Det som vi har fått höra om det här skeende, så det menar jag att det är grundfalskt och vi är grundlurade. Och det är väldigt allvarligt. Men det är ju inte första gången som det sker, men det kanske sker mer effektivt än någonsin på grund av att den här mediaapparaten idag är så oerhört effektiv och når ut till miljarder människor, eller åtminstone många, många miljoner. Mediernas ansvar är stort här och jag längtar efter alltså journalister som ska träda fram och våga gå in på djupet på det här och säga. Det finns undantag och det finns de som har försökt, men tills vidare så är det nog lite dåligt. Vi kommer att få kanske, hoppas jag, en mer sanningsenlig bild i längden.
På något sätt, det fortsätter att liksom plåga med den här. Det fortsätter att sysselsätta min hjärna det här att all apparatur kunde finnas framme där. Alla kameror som fotar de här planen som rammar de här byggnaderna. Och allt, det var på något sätt som det skulle vara en enorm iscensättning som i samma ögonblick ungefär kablades ut över hela världen. Och det var någonting som inte var riktigt sant i det där, kände sig just då. Liksom.
Ja, riktigt, ja. Ja. Så känner jag också. Och väldigt många andra är också av den. Kanske majoriteten av människorna anar att det inte stämmer, men att det är ofta så, vad kan vi göra? Vi står ganska maktlösa inför stormakternas politik. Att jag ser det som en militär händelse, alltså som har en militär strategisk betydelse i då stormakternas spel. Det nya är kanske där att den är så högteknologisk. Det verkligt stora exemplet som är före det här, som jag tar upp också på flera ställen i min bok, är ju då 1945, alltså atombomben, som också är en ytterst high-tech, ett skeende där man, som man också håller hemligt och där man plötsligt överraskar och överrumplar och överväldigar publiken. Det finns flera nya drag i den här situationen. Att vi är liksom fortfarande överväldigade, bländade av det här skeende som jag ytterst uppfattar det som ett slags militärstrategisk propagandaaktion och också mycket liksom mer än en propagandaaktion, eftersom man då sen har i 10 år bedrivit krigen mot terrorism, inklusive kriget i Afghanistan och Irak och nu också Libyen. Stora delar av det som har hänt efter 9/11 är liksom på något sätt knutet till den där början med den där händelsen.